Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Nej, men det är det sjukaste. Alltså, efteråt nu idag blir jag så jävla förbannad när jag hör det här. Mm. Hur fan kan man säga till en gravid kvinna som ligger och har spytt i flera veckor och inte har ens fått i sin pigelin? Kan du få i dig en tesked vatten? Mm.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Vattnet går, din podd om graviditet och förlossning. Så roligt att du klickade in till mig här just idag. Tusen tack för det. Hörrni, vi går rakt på idag och presenterar veckans gäst som är ingen mindre än journalisten och influencern Johanna Blad, som sällan ryggar för en debatt kring kvinnors kroppar och kvinnors rättigheter. Och det gillar vi ju, det är ju viktigt. Johanna släpper snart sin egna bok Tjejbibeln som vi såg fram emot i vår. Men nu ska vi snacka om hennes graviditet och förlossning. Johanna delar med sig om det fruktansvärda som är hyperemesis gravidarum, alltså gravid illamående på riktigt fruktansvärda nivåer. Och självklart får vi höra allt om förlossningen. Välkommen allihopa, nu kör vi!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hur såg du på det här att bli mamma innan du liksom själv riktigt var där, så att säga?
Nej, men man har ju inte en jävla aning vad man ger sig in på. Alltså, ursäkta. Jag hade ju sådana föreställningar av vad, hur det ska vara och hur det ska bli att bli morsa. Mm. Och sen så bara är man här nu och bara, nej men snälla någon, jag hade inte jävla aning.
Vad var det, kan du minnas något särskilt så här som du, hade, som du tänkte att det skulle vara?
Ja, men jag trodde nog att det skulle vara mycket mer smooth. Ja. Alltså så här, att det bara skulle gå mycket lättare allting än vad det faktiskt gör. Mm. Men jag hade ju heller ingen aning om hur jävla fantastiskt det är, de här ögonblicken. När man bara så här, mitt i en tisdags liksom, eftermiddag möter sin unges blick när hon liksom typ har lärt sig att öppna en bok för första gången på rätt håll eller vad det nu kan vara. Alltså det är så fint så att det är också en känsla som jag aldrig skulle kunde föreställa mig innan.
De små ögonblicken.
Visst.
Mm. Vad var du i livet när du kände att det började bli dags för dig eller för er?
Men jag var ju så jävla stressad över den här biologiska klockan. Ah. Snälla någon. Mm. Jag var ju då 28-29. Och har ju sedan många år tillbaka fått en PCOS-diagnos. Vilket betyder att jag har extremt oregelbunden ägglossning och mens. Mm. Och det kan röra sig om att det går 3 månader mellan ägglossningarna. Men framförallt är det att man inte har en aning om när det här lilla, lilla ägget ska trilla ner och liksom möjliggöra en graviditet. Och jag hade ju läst då massa så här, men det är 30% chans att jag kan bli gravid om vi ligger exakt på ägglossningsdagen och jag har liksom allting funkar och sådär. Och jag bara, hur fan, hur ska jag kunna veta det? Jag har ju ingen aning om den här ägglossningen. Nej. Ska vi ligga varenda dag? Alltså snälla, man blir utbränd, bara tanken.
Ja.
Ja, men stopp. Så jag insåg så här, det kommer vara, eller i mitt huvud, det kommer vara omöjligt för mig att bli gravid, tänkte jag.
Mm.
Och det gav ju en enorm stress. Så att jag egentligen hade jag kanske kunnat vänta lite granna. Men jag har ju vetat hela mitt liv att jag vill bli mamma. Och kände så här, nej men jag får bara sätta igång. För det kan ta 5 år liksom, för mig. Det kanske blir IVF och hela faderullan. Så där var väl vi. Och såklart att min sambo var jätte... redo också och kände väl att så här, men vi kör, och han var väl också med på det tåget att det kan ju ta lång tid.
Ja, vad fasen ska man göra annars då liksom när man är i en sån situation och inte har någon aning, som sagt.
Nej men och lite så här, det hade väl varit asgött om jag hade kunnat planera när jag vill bli mamma. Mm. Så tror jag de flesta känner. Men för mig var det så här, men det är bättre att jag börjar nu och att jag faktiskt har tid på mig. För man måste också snacka om att det är en biologisk faktor med att vara kvinna och skaffa barn. Alltså när, hur långt, med åldern.
Oundvikligen är det så.
Ja visst, och då kände jag började närma mig 30. Det här kan ta 5 år. Vill jag ha ett syskon, vad händer då? Det kanske inte går. Det kanske inte ens går med första då, om jag väntar 3 år till. Liksom. Mm. Katastroftanke Johanna var igång igen. Och då så blev det väl så här, men vi testar bättre att det blir lite när det blir än att det inte går alls.
Mm. Låter ju ändå klokt, får man väl säga. Även om det är en jobbig situation att känna den stressen, såklart.
Ja, det tror jag alla som har känt den stressen någon gång kan intyga att det är inte så kul. Mm. Man är så jävla stressad.
Ja, men exakt. Men du, hur gammal var du då när du kissade på stickan?
Då var jag ju 28, jag skulle precis fylla 29. Mm. Det var liksom några veckor innan min födelsedag. Innan jul var det förra året.
Okej.
Förra
året blev det ju.
Min unge 1, snälla.
Just det. Hur kändes det då?
Ja, men det känns också som att det här året inte ens har varit. Alltså du hör ju, det känns som att jag kissade på stickan förra året.
Mm.
Bara, hur kan det ha gått 2 år sedan jag blev gravid? Det är helt sjukt.
Nej men det blir ju lite så limbo med de här 9 månaderna också. Att man,
ja, de är bara borta.
Ja, det är något eget på något vis.
I mitt liv.
Ja.
Nej men alltså, hur det var när jag kissade på stickan?
Mm.
Ja, alltså det var ju sjukt. Alltså det var ju så här, också för att vi hade precis gått till en fertilitetsklinik och liksom påbörjat en utredning och få hjälp och liksom så här, eftersom att jag då har PCOS och kände så här, vi kommer aldrig kunna pricka in den här ägglossningen som sker hejvilt. Så bara, jag kan absolut inte vara gravid på naturlig väg. Vi hade inte startat utredningen då, utan bestämt oss för att ta en liten paus över jul och nyår. Och så vad händer det naturligt? Det är ju typ det sjukaste. Nej, det var bara chock.
Otroligt ju.
Ja.
Var det då att mensen uteblev som gjorde att du bara, fan, vi måste kolla? Eller kände du något annat i kroppen?
Ja, men nej, jag fick en liten nidblödning.
Ah.
Så jag var ganska säker på att jag hade levt röva liv de här månaderna då under hösten. För att eftersom att vi hade bestämt oss, vi tar en liten paus då med det här barna babymakeriet. Så jag hade varit ute och jag hade liksom, ja men du vet, slirat runt och käkat vad jag ville. Och man har ju en föreställning när man liksom håller på att skaffa barn att man ska vara så här någon slags hälsoguru, och då kommer man bli gravid såklart. Det läser man ju överallt. Men ät de här chiafröna, då blir du så fertil. Och så ligger du i den här yogaställningen 2 timmar om dagen med benen upp, och då kommer liksom ägget lossna och vara... Så jag tänkte ju bara, inte en chans i helvetet att det här kommer gå.
Mm.
När jag nu har varit liksom på 25-årsfester och jag har liksom ätit maxmat här till lunch varje dag och du vet. Men så fick jag den här nidblödningen och tänkte ju då att det var en mens. Så att jag bara, nu kommer den här, nu blir det julvecka mens toppen. Mm. Men så slutade den efter en dag typ. Alltså det kom liksom ingen mer mens. Och då ringde en varningsklocka. Och bara så här, det här är någonting annat. Så då googlade jag och så stod det så här, du kan vara gravid. Jag bara, nej men det är ju inte. Så kom det liksom ingen mer. Det gick flera dagar, det var ingen mens. Och då tog jag det här testet och som då visade 2 streck, vilket var helt sjukt.
Kroppen slappnade av där på, ja, och det på festerna.
Och jag hatade när folk sa det. Mm. När jag var där innan då vi så här började liksom tänka på barn och försöka så här. Ja, men slappna bara av. Ja, lev på.
Mm.
Ja, men jag bara, snälla, sluta säga det till mig. Jag är svinstressad.
Mm.
Jag läser ju här online att chiafröna ska hjälpa. Och så säger du till mig att jag ska gå ut och inte äta chiafrön och bara leva på. Det är klart man inte kan göra det. Man vill ju bara optimera sina chanser så mycket som möjligt.
Mm.
Så jag liksom, det tar emot att berätta den här historien
jag fattar också. Det.
För att jag vet att det rådet är så jävla frustrerande för de som befinner sig där.
Exakt. Man förstår ju att det måste vara extremt provocerande att höra det. Någon som säger, men bara slappna av, andas lite liksom. Men även, alltså, även professionen säger ju ändå det, att det är ganska, och det säger vi ju under hela graviditeten, under hela förlossningen, i alla former av kris i livet egentligen, så är det ju nästan alltid andetaget, liksom hitta avslappningen i kroppen som löser biffen. Alltså jag säger ju inte att det liksom löser alla problem, men så är det ju, och det handlar ju inte bara om i, liksom, i graviditets ämnet, utan det är ju ett generellt sätt som jag har gått omkring nu till exempel. Nu blir det som att jag jämför det här med att skaffa barn, det gör jag inte. Men jag har haft en extrem huvudvärk och liksom så här migränigt och liksom jag bara, men det är en hjärntumör, det är en hjärntumör. Det är en, alltså så här, jag bara, du vet så. Och sen så bara, kommer man till läkaren och bara, slappna av, du måste slappna av. Och så inser man ju då att det är spänningshuvudvärk och jag har gått till kiropraktor och känner, och så bara, puff, okej, det var att jag var så spänd och liksom. Och så kommer det, blir det ju, alltså stress är ju vår största folksjukdom. Det är ju så. Det förstör allt.
Men hur fan ska man inte stressa då? När man känner
såhär,
jag är snart 30.
Nej, men
jag
så är det ju.
OS, jag kanske inte kan få en unge. Liksom.
Självklart.
Min högsta önskan. Det är ju skitsvårt.
Ja, självklart. Men, och det blir ju en lång omskrivning här av mitt resonemang som är helt fel. Men liksom just bara den, alltså den här provocerande kommentaren, slappna av. Vilket ju är, jag fattar ju det, att det är jätteprovocerande. Men å andra sidan så har den ju också otroligt många bevis på att det faktiskt ligger någonting i det. Det var dit jag ville komma.
Ja, men och, jättesant. Och jag skulle bara säga att alltså, mitt enda råd då är så här, att kanske då bestämma som för oss då, att vi bara, nu tar vi en paus över jul och nyår. Ja, eller under en begränsad tidsperiod. För det kan också hjälpa i huvudet så här. Ja, men vi pausar över sommaren. Mm. Eller vi pausar i 6 månader. Sen börjar vi försöka igen.
Mm.
För då kan man ändå i huvudet tänka så här. Okej, jag har inte skitit i det här.
Nej,
jag kommer liksom, jag kommer ta upp alla mina chiafrön. Men jag gör det i 1 oktober eller 1 april. Alltså, och då kanske man då under tiden fram till det kan svina runt och äta precis vad man vill och göra vad man vill och ligga ute bara helvete.
Och försöka släppa tanken en liten stund liksom.
Ja visst, visst. Men,
om det går.
Ja visst, men ligga måste man ju göra. Mm. Så det får man ju liksom se till att ligga i.
Exakt. Men kanske försöka hitta tillbaka till när det är kul att ligga och ja, inte bara det kan ju också schemalagt. Bli så här,
visst, liksom. Absolut. Nej, verkligen. Jag läste någon jättespännande studie någon gång att man hade sett, ja, ingen aning om det här stämmer. Nu är det otrolig killgissning från min sida. Men jag kan tänka mig att det faktiskt ligger någonting i det. Att kvinnor lättare kan bli gravida om de får komma.
Ja, jo,
för
men det
att
jag hört
när
också.
Man kommer då att det ska vara någon slags ja, men sekret som underlättar för hela tjofödet rullan där nere. Och det tror jag också faktiskt på att så här, ja, men det ska ju vara nice för tjejen. Det ska ju inte bara vara en inseminering.
Exakt. Alltså, nej, men 100%.
Då kanske man ska, som du säger, hitta tillbaka till det roliga liksom. Mm. Och hitta någon slags lust i det.
Ja. Du mådde ju inte jättebra under din graviditet. Började det redan från början eller hur var det från början?
Men jag blev ju typ vecka 3 sjuk. Alltså så här vanlig typ förkylning. Men det, jag vet inte, jag har också hört många andra som att man får sämre immunförsvar precis i början och att man kan liksom gå ner sig lite. Så det var, då var jag liksom ashängig. Och var, liksom, jag kommer ihåg att jag låg inne på 9 år och bara så här, var helt sänkt. För man blir så trött också ju.
Mm.
Och så boom, följdes det av vecka 5. Kan det vara 7 någon gång i alla fall. Illamåendet som kom, alltså över en natt. Och det var ju illamåendet som är alltså en riktig magsjuka. Så alla som har haft ett sånt riktigt gravid illamående vet vad jag pratar om. Jag låg i ett mörkt rum med gardinerna nere med huvudet i en spann. Mm. Alltså, kanske 3-4 månader.
Det är fruktansvärt.
Alltså, jag fick i mig liksom en pigelin per dygn typ.
Mm.
Och var inne på akuten flera gånger. Fick dropp och alla möjliga grejer. Och fick ju då till slut fattade då att jag hade fått hyperemesis. Eller hur man uttalade den här fantastiska gravidsjukdomen. Som innebär extremt, extremt illamående som inte släpper. Så det var jävligt tufft, måste jag ändå säga.
Ja, hur fan klarar man det rent mentalt alltså?
Men jag vet. Alltså det... Gör man det, höll på att säga. Alltså, nej, men jag tror att jag bara var så jävla isolerad. Alltså man orkar ju inte umgås med någon. Man orkar ju inte... Nej, det är så jävla tungt liksom. Man tar sig inte upp. Alltså man ligger i det här rummet. Alltså verkligen en magsjuka.
Mm.
Och inte får i sig näring. Man har ingen ork. Kände mig så jävla liksom skör. Ja, det var fruktansvärt faktiskt. Det enda som höll mig uppe var ju så här, detta är tidsbestämt.
Just det.
Det är inte för evigt. Nej. Utan det kommer att gå över när jag får mitt barn.
Mm. Men det är en lång väg dit alltså.
Ja, 9 månader när du ligger där och har det gått en vecka av magsjuka. Känns ju så här,
hur det går inte att föreställa sig.
Fast alltså. Sen också vet man inte, för hyperemesis kan också vara liksom bara en månad eller två. Alltså det behöver inte vara hela graviditeten. Så att jag levde ju hela tiden också på hoppet av att vecka 12 går över. Vecka 18 går över. Vecka 25 går över. Så att det var hela tiden så här. Mm. Och det blev ju absolut bättre mot slutet.
Fanns det något under den här perioden som hjälpte?
Jag skulle säga att det som hjälpte mig var jag åt såna här receptfria postafen. Det hjälpte jättemycket. Och sen också att få dropp.
Mm, okay.
För det blir också en sån här spiral att när du börjar spy och sen kan du inte äta någonting, då är du helt tom, du har ingen energi. Och då spyr du ännu mer. Och sen är du liksom fast, alltså det går inte att ta sig ur det. Du får inte behålla något. Så då måste man in till sjukhus och få dropp och få liksom upp sina sockernivåer och allting för att kunna äta.
Mm.
Så att du kan behålla, så att jag skulle åkt in mycket tidigare än vad jag gjorde. Men jag... Ja, så det är mitt råd till alla som...
Det är ju en bra inblick i det, för det där är ju också så väldigt vanligt att vi kvinnor drar oss för att söka hjälp i många fall. Vi är bra på att det är bara lilla jag liksom. Inte ska väl jag störa sjukvården eller vad det nu kan vara.
Också att när jag ringde 1177 så sa ju de på riktigt till mig, Nina.
Mm.
De sa så här, de bara, okej, men har du provat och ta en tesked med vatten? Och så tar du och ser om du kan få i dig några teskedar vatten.
Okay.
Jag bara, men vänta, tack. Stopp.
Tack för hjälpen.
Nej, men det är det sjukaste. Alltså, efteråt nu idag blir jag så jävla förbannad när jag hör det här.
Mm.
Hur fan kan man säga till en gravid kvinna som ligger och har spytt i flera veckor och inte har ens fått i sig en pigelin? Kan du få i dig en tesked vatten?
Mm.
Nej, men stopp. Alltså, vadå? Det spelar väl ingen roll om jag får i mig 2 teskedar vatten. Ska väl åka in och få hjälp ändå?
Verkligen.
Alltså, jag blir så arg att man typ också förväntar sig att gravida kvinnor ska... liksom gå igenom och stå ut med bara, ja, men hon är gravid. Yeah. Det är så det är. Yeah. Nej, det är inte så det är. Alltså...
Nej, och det är ju det stora problemet också generellt sett, att vi liksom, att det finns så lite forskning på allt med kvinnokroppen. Och då finns det inte så mycket hjälp heller att få.
Nej, det finns ingen forskning på hyperemesis mer än att vissa säger att B-vitamin ska hjälpa.
Mm.
Man kan få det utskrivet i starka doser och lite sådär liksom, men det är sjukt.
Ja, fy fan. Forskas det något överhuvudtaget på det här med hyperemesis gravidarum och saker som kan underlätta för kvinnan som mår riktigt, riktigt illa?
Ja, det här har jag verkligen kollat upp både med de som jobbar i branschen, på läkarna och bland barnmorskor och letat. Och det känns inte som det är någonting som man är så himla mycket och forskar på, utan man bara har konstaterat att det här är från det vanliga graviditetsillamåendet som vi kallar det för till hyperemesis. Alltså där kvinnan då inte kan i princip få behålla någonting och som blir då ett allvarligt tillstånd. Och vad man nu ska göra kring det här, det är väl till att börja med att så vet vi att det här att på morgonen att äta någonting lätt i alla fall och inte kliva upp och sedan små äta under dagen och så vidare. Så att det är väl bra. Man vet också att mot sånt här illamående så ger man vitamin och B6, eller det finns olika vitaminer som man kan ge då i tablettform eller injektionsform. Alltså det finns ju inga studier som visar på om det är bra eller inte, och hjälper så hjälper, för det är ingenting som är farligt. Sen så vet vi också att vi har åksjukebandet mot illamående. Det finns inga studier och det är väl, ja, hjälper och hjälper. Vi har ju det här med placeboeffekten som är 30%, så tror man riktigt mycket på någonting så hjälper det. Däremot akupunktur vet jag många kvinnor har haft bra hjälp av, måste jag säga. Faktiskt, som jag var väldigt skeptiska till att börja med, men jag har nu träffat fler. Sen är ju de här kvinnorna då som verkligen inte får behålla någonting. Och då ska man ju söka hjälp hos sin barnmorska på sin barnmorskemottagning som kommer med de här olika råden. Men är det annars så blir man ju inlagd på sjukhus. Och då blir det på en gynekologavdelning som man ligger. Och där man får då transfusion med vätska och näring och sådana saker som man behöver. Men det här är ett väldigt tufft tillstånd, så att säga. Det är viktigt det här att man har koll och söker hjälp i god tid och inte väntar tills man är helt uttorkad och så vidare.
Men borde det inte vara att nu fråga efter din personliga åsikt? Jag hör ju ofta i det här att det är väldigt många som mår väldigt, väldigt illa. Borde man inte tycka att det kan finnas ett intresse att hitta någonting, ett litet piller eller något som kan hjälpa?
Ja, det finns ju läkemedel som man ger också. Typ, men då är det åksjuke tabletter, typ Postafen eller Lergigan Com som man ger. Nej, man har inte hittat någonting. Och sen är det ju alltid svårt det här i samband med graviditet, vad man kan ge för någonting, eftersom man är ju inte bara kvinnan, utan man har ju också det här barnet som man väntar, som man måste ta hänsyn till. Så. Sen kan man diskutera, ja men ändå borde det forskas ännu mer på, absolut, självklart så borde det göras det.
Det var det jag var ute efter.
Jag gissar att det här också gjorde att du såg fram emot förlossningen.
Ja, så mycket. Ja. Ja, visst.
Hur förberedde du dig för vad som komma skall?
Jag tänkte på det på vägen hit, att så här, jag var nog inte rädd, eller jag var inte rädd en enda gång inför förlossningen. Jag var så otroligt trygg och grundad i att min kropp fixar en förlossning.
Mm.
Och det var nog också för att jag hade gått igenom ett helvete hela graviditeten och kände så här, om jag har kunnat ligga i ett rum och spytt liksom så här mycket och överlevt på liksom en liten skorpa, då kan jag fan gå igenom vad som helst. Jag var väldigt trygg i den känslan av att det kommer gå bra och min kropp kan det här.
Fantastiskt, och så är det ju. I de allra, allra, allra flesta fall. Hur märkte du att det var någonting som var på gång?
Jag hade inte så mycket så här förvärkar och sånt som många har, och så här sammandragningar och sånt hade jag inte heller. Jag förberedde mig väldigt noga veckorna innan förlossningen med att jag drack extrema mängder hallonbladste.
Mm.
Jag vet inte om ni som lyssnar har läst om det här, men det ska ju då, sägs ju då bidra till att sätta igång allting och att förbereda kroppen och så här. Sen så åt jag också extrema mängder dadlar. Jag ska bara säga också att hallonbladste får man ju inte dricka för tidigt, så det måste man läsa så att inte man börjar dricka det, för det kan ju sätta igång en förlossning, sägs det. Så att man ska absolut inte dricka det exempelvis i början av graviditeten.
Nej, just det.
Så det måste man ha koll på. Men, och dadlar också. Jag åt så mycket dadlar. Mm. Jag kan typ inte äta det än idag. För att dadlar är också, alltså, och det tror jag till och med det finns studier på, att dadlar hjälper till att mjuka upp cervix och förbereda jättemycket nere i hallongrottan inför förlossningen. Och jag åt flera stycken liksom varje dag för att det här skulle hjälpa. Och sen så testade jag också nattljusolja.
Okay.
Mm. Och det är också en metod som jag hörde många av mina vänner använde. Där man då dels äter oljan i små kapslar och stoppar upp där nere för att också mjuka upp då.
Mm, just det.
Så det gjorde jag ju alldeles svårt med nattljusoljan, för den ovan att lukta hö alltså.
Ja, just
man
det. Den luktar
lite illa. Som en liten kossa. Och jag som ändå var lite illamående hade lite svårt för den. Ja. Men de här tre grejerna gjorde jag, och det förberedde nog också mig mentalt att jag kände att jag ändå kunde göra någonting, alltså rent praktiskt.
Just det.
Annars kan man ju bara gå runt och känna så här, jag är maktlös inför när det ska starta, jag vet inte när det händer, men jag kände typ att jag hade lite kontroll då.
Mm.
Sen vaknade jag då på natten. Ofta börjar ju värkarna på natten, och det är för att man är avslappnad. Och då vaknade jag och kände att en ny typ av smärta. Jag hade nog bara känt den här ilande smärtan tidigare, när barnet liksom trycker ner huvudet och fixerar sig. Då kan det bli en ilande känsla, nästan som att det ilar i hela underlivet. Den typen av smärta hade jag haft ganska mycket innan. Men nu var det värkar som satt igång. Liksom, jag kände det tydligt.
Och hur liksom kring, alltså var den före BF, efter BF eller vad?
Det var efter BF. Och jag tycker att BF är så problematiskt.
Mm.
Alltså jag måste ändå bara säga det. Det är så sjukt att vi går till en människa i ett sjukhusrum som säger så här: "Aha, du är gravid. Okej, du ska föda den så här 27 augusti nästa år." Man bara, hur fan kan du veta det? Alltså hur kan, våra kroppar är absolut inte liksom likadana. Hur kan vi veta att det ska vara exakt på dagen? Det är typ nästan klockslag.
Ja, det säger de väl aldrig. Det, så,
det känns så.
Nej, men det är också väldigt tydligt att det är cirka 5% som faktiskt föder på BF. Så det är väldigt få som gör det. Och det tycker jag nog ändå att läkarvården är rätt tydliga med. Att BF är bara ett uppskattat liksom, datum. Det är ja, inte en
men
sanning.
Vad händer sen då när man går hem med det här datumet i huvudet? Det som händer är ju att alla gravida har ju det här datumet och typ klockslaget
i huvudet. Så är det ju, såklart.
Ja. Visst att ja, absolut, läkarvården är tydliga med att så här, det kan bli lite hur som helst. Men det blir ändå mentalt.
Mm.
Den 27 augusti klockan 8 ska jag föda. Och när det då går liksom en timme, två timmar, två dagar efter det, så är folk så stressade. Man blir så stressad för man bara så här, jag skulle ju ha fött, vad är barnet? Alltså, och man säger, jo men det blir
tycker du? Jag kände att man blir stressad över det?
Jag kände så.
Okay,
ja. Absolut, 100%. Mm. Jag kan inte tala för alla. Jag generaliserar grovt. Men jag tror att, eller för mig blev det väldigt mycket en stress i alla fall, att det här datumet.
Okej. Okay. Mm. Det är ju verkligen, och det kan vi ju poängtera extra mycket nu då, eftersom vi nu pratar om det, att det är ju som sagt bara 5% som faktiskt föder på just det här BF då. Och det är ju en väldig uppskattning som också kan ändras flera gånger under graviditeten när man liksom mäter och så vidare. Och att gå över tiden är ju otroligt vanligt. Det gör ju ändå väldigt, väldigt många av oss.
Men man ser ju i BF-grupper att folk skriver så här: jag har gått över tiden, jag vill bli igångsatt nu.
Mm.
Så det, alltså det finns ju ändå någon typ av stress.
Ja, men det tror jag tror också att det är många som, alltså antingen kan man känna stress så som du gjorde. Men sen kan man ju också känna att man bara, jag är så färdig med det här. Och den tror jag kanske ännu mer. Liksom, att det kan man ju, många som känner redan kanske i vecka 35. Liksom, att bara, inte en dag till, jag pallar inte en dag till. Alltså den känslan. Och då gör ju, då tror jag, ja gud, din stackare, för fasen. Då tror jag också att det här BF-datumet blir en extra så här målbild. Liksom, att det är liksom bara det här kvar. Och sen då blir, och efter det då, då blir ju varje ny sekund blir ju, precis, exakt. Så det tror jag verkligen kan bli, vara mentalt kämpigt liksom.
Ja, för mig gick det ju en vecka efter BF, när jag födde.
Mm.
Men jag var också stressad över faktumet att man blir igångsatt om det går mer än, vad är det? Det är olika i alla regioner, men två veckor eller en vecka efter BF.
Det tänkte jag fråga också, det var aldrig snack om liksom, att sätta igång dig tidigare eftersom du mådde så illa.
Jo, jag fick ju frågan från vården, men eftersom att jag är väldigt noga och var väldigt noga med att jag vill att det ska vara, att min kropp ska få göra det på sitt sätt så naturligt. Nu säger jag naturligt, men jag vet att många kanske tycker det är provocerande om man använder det ordet, men jag vet inte vad man annars ska, hur man ska uttrycka det, men jag menar att jag vill inte ha några medicinska ingrepp i så lång utsträckning som möjligt.
Mm.
Så därför så vill jag absolut inte bli igångsatt. Det var min vision och min bild.
Exakt. Mm. Ja, så då är vi en vecka efter BF ungefär, sa du. Ja.
Och då börjar ju de här verkarna på natten. Sen på dagen är det ganska lugnt. Sen så när det är nattetid och mörkt och lugnt, mycket oxytocin i kroppen, då är de igång igen, de här verkarna. Och är väl ändå ganska intensiva. Alltså i den mån att jag måste ändå ha TENS.
Mm.
Det är ju en sån här elektrod du kan sätta fast på ryggen för att liksom hjälpa till med smärtan. Och jag badade jättemycket och sådär. Men de kom inte så ofta, verkarna. De kom liksom inte så här, vad är det? 3 verkar på 10 minuter ska man ju ha för man ska få komma in till sjukhuset eller till BB. Så jag ringde in flera gånger och var så här, för dagarna gick ju.
Mm.
Och plötsligt så hade det gått 3 dagar, 4 dagar med de här verkarna. Och började komma även på dagen och verkligen så här, alltså de var intensiva. Och jag bara ringde, ska jag komma in? Liksom var, nej. Så länge du inte har 3 verkar på 10 minuter. Och det är också det här. Det stör mig lite att vi är så jävla mallade i de här. Allt ska vara exakt på något sätt. Ja, men enligt en mätsticka. Och är du inte där så liksom får du inte komma in då exempelvis. Och sen till slut på 5:e dagen. Då har jag alltså haft verkar i 5 dagar. Alltså riktigt, och det har varit alltså ordentligt liksom. Så ringer jag till den här förlossningen och bara, nu kommer jag in! Mm. Jag skiter i om jag inte har 3 verkar på 7 sekunder. Jag ska in! Ni får ta emot mig nu. De bara, ja, kom in då. Mm. Och så kom jag in och då möts jag av en sköterska. Då har jag varit också, ska jag säga, på sjukhuset tidigare och gjort en förlossningsplan. Eftersom att jag har haft en så jobbig graviditet.
Mm.
Där jag har varit väldigt noga med att uttrycka att jag vill absolut inte bli igångsatt. Eller ha några medicinska så, påtryckning. Utan jag vill att min kropp ska få göra sitt eget jobb. Då möts jag av en sköterska som undersöker mig. Och säger att jag är 5 centimeter öppen.
Jaha, wow.
Så det är fantastiskt. Ja. Min kropp har gjort otroligt jobb verkligen. De här 5 dagarna hemma.
Ja.
Men hon säger också så här. Du har haft verkar i 5 dagar. Din kropp är helt slut.
Mm, du måste sova lite.
Nej, hon säger så här. Du kommer inte orka en förlossning.
Jaha, men
gud. Så hon säger liksom typ mer eller mindre så här. Det vi måste göra nu är att vi måste ta ditt vatten, alltså hinnorna, så att vattnet går. Och sen så ger vi dig epidural samtidigt och värkstimulerande dropp. Så vi sätter igång din förlossning på allvar liksom.
Mm.
Och det här var ju allt det som jag hade skrivit i min förlossningsplan att jag absolut inte ville.
Mm.
Och att jag kände så här, vad är det du säger? Är min kropp helt... varför skulle den inte orka en förlossning?
Ja, för du kände inte så liksom.
Nej, sen klart att man är trött efter att ha 5 dagars verkar. Ja. Men jag kände att jag inte ens fått försöka en ordentlig förlossning. För så intensivt har det inte varit.
Nej, och jag tänker också 5 centimeter. Du är ju ändå rätt så långt. Alltså då har du ju ändå varit igång ett tag. Eller alltså, då är du ju ändå 5 centimeter öppen. Det är visst, inte som att du är på 0,5. Liksom.
Nej, sen så var det ju då att det var inte tillräckligt nära mellan verkarna. Så hon tyckte att det går fortfarande så långsamt. Så att, och jag var så här, nej. Absolut inte. Jag vill inte bli igångsatt med värkstimulerande dropp och epidural. Jag vill ju föda ut en epidural. Mm. Jag vill ju få en chans att göra det. Och om min kropp liksom inte riktigt är redo att komma igång igen, då får jag väl ligga här inne på ett rum då tills det kommer igång.
Mm.
Så jag sa bara, ge mig ett rum. Ni får ge mig en chans. Så väntar vi några timmar och ser vad som händer.
Mm.
Så de gav mig ett rum då. Och då kom ju det här som jag, mitt absolut bästa tips för alla föderskor nu då. Det är ju att jag hade inte bajsat på ganska många dagar. Eftersom att jag har haft de här verkarna. Så det kommer in en sköterska och då säger jag så här, kan man göra någonting åt det här med att jag inte har... Hon bara, ja visst, du kan få lavenemang eller vad det heter. Ja. Så jag fick det då. Och när jag hade tagit det och gjort min grej, snälla någon, då var förlossningen igång.
Då satte det fart.
Och då kan jag också säga, det är ju det som är förlossningsdrinken. Mm. Som många kanske har hört. Den här man ska blanda hemma med resin och olja eller vad det är. Jag kan ingenting om den och jag vet inte ens vad det riktigt är. Men jag har fattat det som att det är typ av evenemang.
Vi har ett avsnitt om det i podden här som jag kan tipsa om sen.
Mm. Jättespännande. För det var det som typ kickade igång det för mig. Efter den lilla behandlingen så var verkarna igång. Då var det fullt ös.
Oh,
och då gick vattnet. Spännande. Puff.
Ah.
Och liksom min kropp var ju igång. Mm. Och det var, jag behövde inte att någon skulle ta hinnorna. Jag behövde inte någon värkstimulerande dropp. Jag behövde ingen epidural där. Utan det var ett lavenemang.
Mm.
Så testa det skulle jag bara säga. För jag fick ändå be om det. Det var ingen som rekommenderade mig det på förlossningen.
Visst,
jag fick ändå faktiskt
också.
Be om. Kan jag få det här innan liksom.
Mm.
Så det kanske man kan testa. Jag vet inte om det kan hjälpa någon.
Så. Verkligen, alltså, och det är ju rätt vanligt också. Att man är lite lätt att bli förstoppad under graviditeten. Så att det är ju också något att vara lite uppmärksam på i alla fall. Liksom.
Visst.
Just det där, om shit, jag har nog inte bajsat på 3 dagar. Liksom. Då kan ju det vara en grej.
Visst.
Ja, fan vad grymt.
Ja, och då började ju då kanske 7 timmars helvete. Alltså jag började ju säga, jag ska bada, jag ska ha det så här. Ja, det ska vara så mycket yoga i mitt rum. Jag hade så mycket föreställningar av att det ska vara så här, jag hade massa... Så här elektriska ljus med mig och massa meditationsmusik och liksom så här. Men det gjorde ju så jävla ont. Fy fan vad ont det är att föda barn. Ja. Det är svårt att vara i den här zen-modet liksom. Och jag var ju så jävla fast besluten innan att jag ska låta kroppen göra sitt jobb.
Mm.
Utan någon epidural eller utan någonting. Så jag hade väl lite lustgas och sen efter då kanske 4 timmar. Då har jag haft intensiva verkar liksom, kanske 4 timmar. Så undersöks jag. Och då, jag kan blanda ihop med tiden här, men ni fattar. Då säger jag i alla fall barnmorskan att så här, shit, du har typ inte öppnat dig så mycket. Du är liksom på typ 7 centimeter.
Okay.
Så att du borde ha öppnat dig mer än vad du har gjort. Det går väldigt långsamt. Mm. Och jag hade så jävla ont. Och jag bara också insåg att jag hade fått feber.
Mm.
För att jag, och det är tydligen normalt, sa de till mig, att det kan man få när man är under förlossningen. För att det är en sån otrolig ansträngning för kroppen. Men det gör ju också att man blir så jävla matt och slut liksom. Mm. Och jag hade haft de här 5 dagars verkar innan. Och så är jag där inne och bara så här, nu är det verkligen igång och det är så ont. Och jag bara så här, det enda jag kan ha är lustgas. Och så får jag höra, du har knappt öppnat dig, det kommer ta liksom 7 timmar till.
Mm.
Och då, där och då så säger jag ju så här, ge mig den där jävla epiduralen.
Ja.
Nej, men för jag bara kände så här.
Känns rimligt.
7 timmar till av det här. Mm. Så jag fixar inte med feber och liksom allt. Och det var så jobbigt beslut, Nina.
Mm.
För jag var så jävla liksom så här bestämd. Bara, jag vill göra det utanför. Att jag vill så gärna uppleva allting 100%. Och jag grät och ringde min syster och bara, ska jag ta den här epiduralen? Mm. Och hon bara, ja men gör det nu då. Liksom, herregud, folk gör ju det hela tiden. Liksom, du ska ändå ha en bra upplevelse i det stora hela. Jag var så jävla rädd så här. Åh, jag kommer få biverkningar, huvudvärk, allt vad man har hört.
Mm, just det.
Men jag bara, okej, beställ den här jävla epiduralen och hämta läkaren. Så han kommer in, den här narkosläkaren. Börjar liksom sprita hela min rygg så här. Jag ligger där med verkarna och han bara liksom tar fram sina nålar och jag bara känner så här, nu smärtlindringen är nära. Jag bara kände så här och bara, ni vet, känslan av att så här, nu snart kommer jag få en paus i det här fruktansvärda smärtan som jag har. Håll ut gärna bara någon sekund till. Och så börjar han sticka då i ryggen så här. Han bara, gör det här ont? Säger han. Jag bara, ja det är ont, eller det är så här, det känns liksom där du sticker, där du trycker och sticker. Han bara, mm-hmm. Så testar han igen. Så sticker han lite. Gör det här ont då? Ja, det känns också, det känns inte alls bra typ. Så håller han på skitlänge typ. Jag bara, vad fan håller han på med? Kan han bara, ge mig epiduralen! Och till slut så bara, alltså det har gått så lång tid. Och jag bara ser på folks ansiktsuttryck i rummet. Så här, någonting är inte som det ska.
Mm.
Och så blir det så här tyst. Och så säger han bara, jag tror att du har en nerv som ligger i vägen.
Mm.
Så att jag vågar faktiskt inte sätta epiduralen på dig.
Ja, oh, nej.
För att om jag gör det och du har en nerv så kan du typ bli förlamad.
Okej, okay, ja, nej det vill man eller ju inte.
Eller något sånt där, du vet. Uh-huh. Och jag bara, är du allvarlig med mig nu?
Ja.
Alltså jag har epidural, jag har smärtledningen inom räckhåll.
Men fy, vilken besvikelse.
Och han bara så här, nej men det... Han bara, jag kan sticka om du vill, men det finns en risk med det här. Och jag vill inte som läkare göra det, liksom.
Mm.
Man kan ju inte argumentera mot en läkare.
Nej, gud, inte ett sånt. Nej, för fasen. Usch.
Så jag bara så här, får sätta mig upp. Och han bara, jag är hemskt ledsen, Johanna. Jag har stuckit på så många kvinnor. Jag har typ aldrig varit med om det här, men... Jag är orolig för att det finns en nerv här och det kan vara så att det går bra och att vi sticker, att det funkar, men jag vill inte ta risken.
Nej.
Och jag bara, nej, självklart ska vi inte göra det, typ. Så går han ut i rummet och jag bara, what the fuck hände precis?
Mm.
Vad är det som har hänt? Och jag bara sitter där på den här bänken och tittar på barnmorskan och bara, okej, vad har vi för alternativ? Vad finns det mer för smärtlindring? Hon bara, lustgas.
Mm.
Alltså det var så sjukt. Alltså det var så sjukt när jag ändå hade liksom beslutat mig för detta.
Ja, exakt.
Jag bara kände så här, okej, jag fixar inte 7 timmar till av den här smärtan. Vad gör jag? Mm. Och det finns ingen återvändo när du ska föda barn.
Nej,
det alltså det är gott att säga så här, stopp, okej, jag hoppar
av. Vi tar en liten paus här, några dagar.
Nej, men det går ju inte. Alltså det är så här, kroppen är igång, den ska föda liksom.
Mm.
Då ska jag säga till alla som lyssnar på det här och kanske är livrädda att det ska hända en själv då, att det är extremt, extremt, extremt ovanligt. Mm. Alltså det är verkligen. Men det händer ju obviously. Det är inte kört för det. Det är inte så att man kommer liksom, att man kommer dö för att man inte får en epidural. För att jag fick ju då, enda alternativet för mig var att föda utan epidural.
Mm.
Som jag hade önskat från början.
Just det.
Så sjukt.
Ja.
Och det gick jättebra. Alltså det var en fantastisk förlossning. Och jag är i efterhand glad att detta hände mig. För att jag fick ju den förlossningen som jag ville ha. Mm. Jag ville ju ha en förlossning med bara lustgas. Och det fick jag ju.
Mm.
Det som hände då var att barnmorskorna var så otroligt bra. Så att de sa ju så här, nu ska vi få dig att föda snabbt. Liksom. Nu får vi spida på det här lite för att du är skittrött.
Mm.
Men ungen ska ut och hon ska ut genom benen på dig. Så att vi får liksom göra allt vi kan. Så då fick jag värkstimulerande dropp. Jag fick akupunktur med nålar som de satte i benen överallt på mig för att liksom stimulera max verkarna.
Mm, okay.
Och så fick jag också en liten hinsvepning och så under tiden. Så efter det här ögonblicket med att läkaren hade försökt sätta epiduralen så tror jag det tog 3 timmar eller någonting. Okay, sen var hon ute.
Wow.
Så det var inga 7 timmar kvar.
Nej.
Tack vare att vi speedade upp så mycket. Mm. Och det var ju pissjobbigt för jag hade ju så mycket verkar sista timmarna då. Eftersom att vi verkligen stimulerade mig till max på alla sätt.
Det var power work där då. Mm.
Ja visst, men jag kan säga så här, alltså man fixar det. Och jag hade feber under hela tiden och jag var helt slut och jag hade bara nervlustgasen. Men jag fixade det. Och du som lyssnar på det här, alltså du kommer fixa precis vad som helst. Din kropp och vi kvinnor, helvete vad vi kan.
Mm.
Alltså jag kan säga så här, jag trodde inte där och då när läkaren sa du får ingen epidural, att jag skulle fixa det. Jag gjorde det.
Mm.
Och jag är så glad liksom att jag hade den, eller vadå, hade den styrkan, jag kunde inte ge upp. Alltså man kan ju inte ge upp när man
Nej, men det är ju ändå en otrolig seger liksom. Både för dig själv, att bevisa att fan, jag fixar det här, en otrolig utmaning och jag fixar det. Men också generellt liksom, att fan, vi klarar så sjukt mycket.
Ja, men och det som jag verkligen bara vill skicka med alla när man, den där, alltså, man kan tänka när man ligger där och bara, det här gör så jävla ont. Man tänker ju så här, jag kan inte, det går inte. Det är absolut det man inte ska tänka. Men man gör ju det när man ligger där. För det är så fruktansvärt ont. Och man känner så här, jag har aldrig upplevt någonting liknande än det här. Och jag hittar ingen väg ut. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Mm. Så kände jag i alla fall när jag låg där i den här smärtan. Det är bara att komma ihåg. Man får be sin partner eller barnmorskan att påminna en. Att så här, du behöver inte göra någonting. Du behöver inte göra någonting. Du behöver inte tänka så här, jag kan inte, för det finns ingenting att kunna. Du ska bara härda ut. Du ska bara ligga där på den här britsen och bara liksom stå ut. Så skit i de här tankarna av att jag kan inte, för du liksom, som sagt, det är ingenting du ska kunna. Det vill jag verkligen bara säga. Så var det ju, jag fick ju bara härda ut de sista 3 timmarna, för min kropp gjorde jobbet själv.
Mm.
Man ska inte trycka för en sista, liksom, absolut sista kryssningarna. Man ska bara härda ut. Det är det som är en förlossning.
Mm.
Och det kan du.
Och det kan kvinnor. Det kan. Är det något vi kan?
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men det måste ju varit en jävla lättnad på både liksom förlossningsplanet men också hyperemesisplanet när din dotter kom ut.
Ja, alltså jag var nog lite så här nollställd tror jag. För det var så otroligt mycket känslor.
Mm.
När jag får upp den här varma, blöta fisken. Så kändes det. Som en stor fisk som kom upp på land i mitt bröst. Mm. Men alltså, det finns ingenting som kan beskriva den mentala känslan av att det är över. Exakt. 9 månaders hyperemesis. Och den här sjuka förlossningen som pågick i 5 dagar då. Och att då kunna äta de här mackorna.
Mm.
Och dricka den här varma chokladen. Det är första gången jag hade aptit på liksom 9 månader.
Det är helt sjukt. Alltså det är så sjukt hur det funkar. Det där att det bara tjoff försvinner.
Ja, ah, så det var verkligen så för mig. Mm. Så för alla som lyssnar på det här och mår jävligt illa. Det finns ett slut.
Mm.
Länka till de där mackorna.
Det måste vara så himmelriket liksom, eller?
Ja, otroligt faktiskt, otroligt. Jag var också så jävla stolt över mig själv.
Mm.
Alltså jag var så, jag är fortfarande det. Även om man inte gör någonting under förlossning. Det enda man ska göra är ju härda ut. Men att jag liksom ändå bara gick igenom det. Alltså det är så här, det ger mig så mycket styrka i så många andra delar av livet. Och det är därför jag är väldigt så här, jag vill verkligen uppmuntra alla kvinnor jag kan att så här, våga ta makten över sin förlossning och våga liksom utmana sig själv. Ta epidural om du vill det, absolut. Men var inte rädd, för att det du går igenom där inne i det rummet kommer berika dig i så många andra platser i livet efteråt.
Mm.
Det ger så mycket självförtroende. Så det ska man se fram emot.
Det är faktiskt coolt. Hur upplevde du liksom tiden här, så här direkt efter liksom på BB och sådär?
Jag är glad att jag läste på så mycket innan kring amningen exempelvis. För att jag upplevde att det är väldigt många olika direktiv upplevde jag att jag fick beroende på vilken sköterska som kom in på BB. Mm. Man är helt så här, shit, jag ska ta hand om den här ungen. Hur gör jag? Är det normalt att jag känner så här? Är det normalt att liksom tuttarna känns... Det gjorde så jävla ont i brösten. Mm. Alltså, det gjorde så ont att börja amma för mig. Och det... Ja, men jag fick sår på bröstvårtorna. Det blödde liksom. Och hade jag inte läst innan att det är normalt att det blir så. Så hade jag kanske liksom inte... Och att härda igenom det och faktiskt kommit ut på andra sidan med amningen.
Mm.
För amningen då var ju ganska stor grej för mig innan. Att jag var så säker på att jag ville amma. Så jag läste allt som jag kom över kring det. Och förstod då att det kommer vara en puckel första dagarna. När mjölken ska rinna till, bröstvårtorna ska vänja sig. Och det kommer vara jobbigt att göra ont. Mm. Men sluta inte amma då. Amma bara på, mer och mer och mer. Amma så mycket du kan.
Exakt.
Första tiden. Och det hade jag liksom med mig. Men på BB så gjorde det jätteont. Och då frågade jag sköterskorna som kom in så här. Shit, ska det göra så här ont? Alltså, det blöder liksom. Och vissa sa så här. Ja visst, det ska göra ont. Det är bara härda ut. Medan andra då gav mig rådet att så här. Hur ont gör det, Johanna? Jag bara, ja det gör liksom 10 av 10 ont. åh, det ska inte göra så ont. Det kanske är bäst att du ger lite ersättning till Sigrid.
Mm.
Så får du vila dina bröst lite. Mm. Och så pumpar vi ur istället. Och jag höll på där med pumpen och ersättning. Och jag fattar inte varför de sa det. Jag känner bara så här, alltså, det var ju säkert av omtanke. Men...
ja, men exakt. Och det är väl där som det blir lite svårt. För det är ju så himla personligt allt det där. Liksom hur det går. Alltså, man skulle kanske på visst sätt önska att det fanns en gemensam riktlinje då. För att jag kan också tänka mig att barnmorskarna kanske kommer in med sina egna personliga erfarenheter i det. Och det är ju jättemånga som verkligen, verkligen lider hjärnet när det är dags för att amma. Och det, en del, det funkar inte för alla liksom. Men på något sätt så...
nej, man, alltså jag säger inte att man får ju uppleva och göra sin egen, välja sin egen väg. Men jag tror att många kvinnor kommer in till förlossningen och till BB med... föreställningen av att så här, vården ska leda mig rätt i
ja, liksom allting.
Och jag tror att det kan ibland bli svårt eftersom, precis som du säger, att ja, men som att den här första barnmorskan jag mötte, hon ville ju sätta igång mig med epidural och värkstimulerande dropp, och då hade min förlossning varit en helt annan upplevelse än vad det faktiskt blev. Så, och hade jag inte stått på mig då, varit påläst, vågat lita på min egen kropp, så hade jag ju sagt så här, men hon vet bäst.
Ja, precis.
Hon känner mig. Hon vet att jag kommer inte orka gå igenom en förlossning. Så att vi sätter igång mig nu.
Mm.
Så hade inte min förlossning alls blivit som jag ville.
Mm.
Och det är det alltså någonstans att jag vill verkligen skicka med. Så här, att det är så viktigt att läsa på innan. Kring det så man vill att ens förlossning och ens upplevelse efter ska bli. Är det viktigt med amning? Läs på om amningen då. Var förberedd med vad du kan vänta dig. Och lyssna inte så hemskt mycket. Även om sköterskor är jätteduktiga. Man ska såklart lyssna på vårdpersonal. Verkligen. Men mycket med amning och sånt är ju lite subjektivt.
Mm. Precis, så är det ju. Man måste ju gå till sig själv då. Hur mycket orkar jag? Hur klarar jag liksom så? Och jag tycker det är jättebra att du tar upp det här med att läsa på. Framförallt liksom då, jag tänker på hela fjärde trimestern. Att man är lite medveten om vad som kan hända efter man har fött barn. För annars är det ju väldigt enkelt att man... fokusera på förlossningen, att det är den stora grejen. Men den stora grejen är ju faktiskt att du får ett barn. Och att du ska komma hem med det här barnet. Och att alla liksom, vad är det som händer i min kropp då? Det kan vara en ganska stor utmaning efter man har fått barn.
Ja, men jag vill verkligen bara understryka, jätteviktigt, att jag sitter inte här och säger att man inte ska lyssna på vårdpersonal. För de,
nej, men det
för, nej, ja, men för det är klart att det är ju viktigt att lyssna om det skulle vara fara för liv och sådär. Men din förlossning är din upplevelse. Det är du som ska bestämma. Du har rätt att säga, nej, jag vill inte bli igångsatt nu. Om det inte liksom är fara för barnet eller för dig.
Mm.
Det var det ju inte för mig. Det var ju så här, ett val som jag kunde göra som gick jättebra. Så att, och det är du som väljer vilken smärtlindring du vill ha. Det är du som, även om de kan rekommendera dig att göra det, dittan eller dattan med amning eller allt vad det är. Så är det du som bestämmer. Så det är viktigt att ta med sig, tycker jag.
Mm. Absolut. Är det något annat som du känner, nu har du ju kommit med många fina tips och så tankar under programmets gång, men är det något annat som du har tänkt att du vill så här poängtera för de som är gravida och lyssnar på det här just nu?
Ja, en sak faktiskt jag tänkte på när jag gick hit. Alltså, våga byt barnmorska på förlossningen.
Mm.
Jag skickade ju ut min första barnmorska. För jag kände så här, nej, men alltså den här personen ska liksom... var med mig i det absolut största ögonblicket i mitt liv.
Mm.
Ska ta liksom vara ner och rota i mitt underliv. Jag måste känna en så här personlig connection. Och hon var
verkligen
fantastisk. Men hon var kanske väldigt så här, hon kändes liksom logisk och lugn och lite så här. Och jag ville ha någon som var mer så här varm och tog i mig. Mm. Liksom så här, på det viset. Mm. Och det är verkligen ingenting mot henne. Men då sa jag bara så här till henne. Vet du, du är supergrym, fantastisk. Men jag känner att vi inte riktigt klickar personlighetsmässigt. Och det här är så viktig upplevelse i mitt liv. Jag undrar om det går att byta.
Mm, barnmorska.
Ja, barnmorska, precis. Mm. Och jag tror verkligen inte att hon tog illa upp någonting.
Nej, och det är ju jättebra att du tar upp. För att det är ju precis så som du säger. Att så viktigt att det ska funka i rummet. Rummet är det liksom viktigaste platsen ni har tillsammans. Och den ska vara så i den harmonin som du vill ha den i. Och de som jobbar med det här är så vana vid det. Så att man behöver inte vara nervös att man ska förelämpa någon på något sätt.
Nej, man kan också be sin partner och ta det snacket om man tycker det känns jobbigt.
Absolut.
Jag tog det själv för jag är sån liksom. Och då fick jag den godaste barnmorskan. Alltså hon, Kiki. älskade Kiki. Alltså, och det kommer jag alltid komma ihåg ju. Mm. Jag kommer alltid bära med mig Kiki i hjärtat. För att hon var också den som liksom... Det kan ju hända allt möjligt under förlossningen som för mig. Att jag inte kunde ta epiduralen och allting. Och då var det ju hon som någonstans... Mm. Det är ju vi tillsammans som tog oss över den här pucken och fick ut ungen. Det var ju hon som bara, nu leder jag dig. Nu kör vi liksom den här akupunkturen och värkstimulerande dropp och allting. Och jag litade 110% på henne och... Nej men så fint, så fint, så fint. Så våga byta barnmorska om du känner det. Det är jätteviktigt.
Mm. Super. Tusen tack Johanna.
Tack.
Tusen tack Johanna Blad. Missa inte Johanna på Insta. Och är du väl där inne så kliv över även till Vattnet Går och häng med oss där. Vattnet Går har också en fantastiskt otrolig mammagrupp på Facebook där vi hjälps åt med det mesta i livet. Välkomna dit. Ha nu en riktigt härlig dag allihopa. Tack för att ni har lyssnat. Stor kram. Hej hej!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.